Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsö Samsö, J. Lindeberg och Filippa K.
Det är riktigt.
Hugo och Biro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen, men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju J. Lindeberg. Har två blåa och en grå. Sitter perfekt.
Så är det verkligen när det gäller J. Lindeberg.
Och nu är det ju dags för sommarens alla festligheter. Bröllopsinbjudningarna kanske börjar rulla in. Ni kanske ska gå på en studentmottagning. Eller ja, födelsedagsfest, midsommar. Mm. Det är då Volt kliver in i handlingen. Eller rättare sagt, du kliver in i Volt-butiken. Eller som Hugo, surfar in på voltfashion.com.
Gillar online, va?
Ja.
Så är det ju. För alla som följt podden tar vet ju att jag har ju en, ska vi kalla det en speciell relation till kostymer.
Ja, speciellt efter dina år i tv, va? Bara premium varumärken där.
Ja, men så var det ju. Men det blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en högtid i sig. Du klär inte bara upp dig för dig själv utan även i respekt för andra, och det är fint tycker jag.
Ja, men lite som när Milan-spelarna kom till Göteborg på 90-talet, va?
Exakt så.
Jag minns när jag tog studenten och skulle handla en kostym. Kanske inte blev den bästa passformen då, för man hade ju noll koll. Men nu med Volt slipper man ju oroa sig över det. Med cirka 40 butiker i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder, så vet man att det kommer finnas något du kan bära med dig. Och göra det länge. Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också.
Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
Vi är igång. Staplarna ser fina ut. Vi känner oss redo, eller?
Ja, men jag känner mig redo. Vi har ju lite bortfall idag i personalstyrka. Byrå har varit i lite flygdrama.
Biro har varit inte drama, det låter jävligt roligt. Nu lämnar du jävla cliffhanger och ser flygdrama. Nej, det var förseningar, va? På flyg och lite typ turbulens tolkar det som när han flög från Kapstaden. Så att han är helt slut och kommer istället på ja, men i morgon kan man väl säga. Mm. Ja, på torsdag är det i och för sig. Så nej, upp till en liten nocco här.
Ja. Den känns läglig denna morgon.
Gratis marknadsföring för Nocco.
Ja, jag dricker Red Bull så kan vi kvittera ut den lite.
Mm. Fakturerar vi. Gör som Biro alltid säger. Skickar man en liten faktura direkt efter till Red Bull och Nocco.
Det gör vi verkligen.
Det var ju, eller hur mår du?
Ja, men jag mår bra tycker jag ändå. Hur mår du?
Ja, nej, men mycket, mycket bra.
Valborg idag?
Ja.
Det gillar du, det hatar du inte alls. Valborg.
Jag är ingen vurmare för det heller. Eller, vad tänker du på?
Nej, men det bara känns som att du gillar Valborg.
Nej, alltså, jag gillar just nu tiden på det, för att nu kommer ju våren verkligen.
Ja.
Det märker vi ju tydligt på temperaturen ute, utomhus i huvudstaden alltså. Mm. Mer söderut så är det säkert, har det säkert redan varit vår ett tag. Men annars, nej, just Valborg och en jävla brasa, nej, där är jag inte. Det är inte så att jag brinner för det.
Nej,
men no pun intended.
Du gillar att fira in sommaren med festerna runt omkring.
Festerna runt
omkring. Man super ju på Valborg.
Nej, det kommer jag absolut inte göra.
Du kommer inte det?
Nej. Okay. Däremot du som typ 20-åring, ja. Eller 19-åring eller vad du nu är.
21.
Ja. Ja, du kommer ju göra det. Det är ju en helt annan femma. Vi är inte samma båt.
Nej, det är vi nog inte. Men jag är väl inte heller någon stor vurmare för Valborg, skulle jag inte säga. Jag brukar sällan fira det. Men...
Du har ju kvar din så här gymnasiestudentmössa.
Nej.
Som du drar på dig.
Jag är ju inte det här studentlivs. Alltså, det är inte, nej, det är jag inte. Alltså, du tänker på de så här Uppsala och Lund och det. Som kör med nej.
Eller alla som har tagit studenten.
Ja, är det så?
Har väl studentmössor, i stort sett.
Ja, den planerar jag inte att bära ikväll.
Jo, det gör du ju. Och så står det KFF i så här kursiv stil inne i mössan.
Det gör det faktiskt inte.
Det är som man vet, eller Fredrik Skans. RIP Fredrik Skans, eller något så här. Never forget Fredrik Skans.
Fredrik Skans och sen årtalen.
Exakt. Ja. Det var ju allsvenska matcher igår. 4 stycken till antalet. Vilken vill du hoppa in och börja med? Är det BP Göteborg?
Ja,
eller?
Det är precis den jag sitter och funderar på här. Mycket skott. 17-16 i skott. Det är höga siffror.
Det får vi verkligen säga. Alltså att det är just där från båda lagen också. Ja. Mycket skott.
Ja, men verkligen. Man är väl ändå vant sig med att BP är ett lag som skapar mycket och så. Men att även Blåvitt sticker upp i den. Ja, men i de tongångarna. Ja, men förvånar väl lite. Och även resultatet att det skrivs till 3-0 måste man ju ändå säga är... Det var väl inget man kunde se på förhand att det skulle bli så.
Är det inte lite så att när första målet kommer så pass tidigt i matchen, att det öppnar ju upp för något helt annat. Det tvingar ju BP att gå mer offensivt. Jag kommer gå in på en liten mer artikel sen som jag läste efteråt också. Men är det inte det som är förutsättning för att det blir så jävla mycket mål?
Jo, man kan väl kolla lite. Det blir mål i 15 minuten. Det kanske inte blir...
Klassmål. Gurra Svensson som hittar upp till Asko, tänkte jag säga. Till Thomas Santos som har hittat som, i halfspace, står ni.
Ja,
men i inre korridoren.
Ja,
nu, vilket gör det ju alltså som mellan ytterback, mittback, svår att sortera inför BP-försvaret, vänder upp och sen så är det ju mycket kvar att göra. Smäller ju upp den.
Ja, alltså jag är svag för den sortens avslut när man egentligen kanske inte har en supervinkel men ändå lyckas trycka den över målvakten och under ribban. Det krävs ganska mycket för att man ska göra det. Men jag tänker bara att just målet kommer i minut 5 och sen kommer mål 2 i minut 64. Att det är väl där någonstans kanske i då slutet av andra halvlek att BP börjar känna att de tar mer risker och så vidare. Alltså mellan minut 5 och säg 60, där är väl kanske inte riktigt det du menar, att BP använder massa spelare och lämnar massa bakom sig som IFK Göteborg kan anfalla i.
Vi har ju hyllat BP en hel del. Och jag gillar ju verkligen Engelmark och Mellberg. Jag gillar lagbygget. Jag gillar sportsliga ledningen som jag tycker tar många rätt beslut. Jag tror att de är på helt rätt väg. Och att just nu så ser ju BP ut att vara en allsvensk förening. Alltså det är ju nästan som att de har skippat det här från att vara... De landade på kval förra året. Men det är nästan som att de har skippat hela det där att vi ska etablera oss som ett bottenlag. Nu går de nästan direkt på så här Sirius hylla. Förstår alltså, tycker jag att det känns som för att de har lockat till sig väldigt väldigt bra spelare. De har tydlig spel i det. Men jag tycker inte riktigt att de kommer upp i nivå här nu. Det är visst man ser att det är BP som spelar, men det är ju inte den finurliga offensiva. Så Göteborg är ju mycket bra, ska vi verkligen vara tydliga med också. Men 3-0 mot Blåvitt, är det... Det är klart att man inte ska vara orolig som BP-supporter, men det är ju lite oroväckande, för det är ingen rolig trend nu.
Nej, alltså man har ju BP:s höst färskt i minne liksom. Och deras vår egentligen, alltså man har ju sen de har börjat trumma igång den här säsongen har man ju alltid liksom haft det i bakhuvudet att de hade den hösten, och det finns väl alltid risk att det upprepas denna säsongen också. Om man även ser till lite vilka de har tappat och så vidare. Sen har de ju ersatt det på ett bra sätt fortfarande, men man får väl också kolla lite på vilka motstånd passar att möta dem och var är det de gör bra matcher. Jag tycker ändå att såhär, i den här matchen, visst, det blir ju siffrorna, det sticker ju lite när det blir 3-0, men sen kollar man liksom på chanserna BP ändå har, de skapar ju fortfarande grejer, det finns fortfarande kvar, så man är liksom inte orolig att det kommer sluta.
Vad är det som saknas då?
Ja, just i den här matchen så är väl att Blåvitt har lite mer närvaro än BP i de absolut mest ja, men de viktigaste aktionerna. Där är de lite, lite mer mogna och lite mer ja, men lite större liksom. De känns tyngre i just de aktionerna där BP kanske ja, de försvinner iväg lite just där, men alltså, som jag är inne på så tror jag liksom inte de kommer fortsätta skapa saker, och då blir man ju också sårbar när man självklart spelar på det sättet BP gör, och då kommer det bli så här i vissa matcher. Och Blåvitt har
liksom, och så när 2-0 kommer så är det ju luften ur ju.
Ja, och Blåvitt har liksom byggt upp någonting nu och förändras på saker som gör att ja, men man kan såra denna sortens lag när de spelar lite mer med höga risker. Man har sett det tidigare i matcher som de har spelat att ja, men där är de bra mot, ja, som vi har varit inne på, många lag som vi spelar på det sättet BP gör. Och då ja, Blåvitt är där och sårar dem, och då får BP problem. Men sen för att knyta ihop den säcken så tror jag liksom BP kommer ju fortsätta trumma på som de har gjort i tidiga matcher mot andra lag. Men sen kan den här sortens match också alltså komma in med jämna mellanrum. Alltså BP kommer liksom inte komma topp 3, topp 4, för det är ju så de liksom har ja, men presterat sig till både poäng och prestation i de här indelade matcherna. Utan de här matcherna kommer ju komma, och det får man ju räkna med.
Den stora grejen innan matchen, eller innan avspark, är ju, tycker jag, att äntligen får vi se Laurs skäller upp från start i Blåvitt. Inte bara äntligen får vi se honom från start, utan han gör ju också det där axoförlösande målet, både för hans egen del, för Blåvitts del, som man har ju, eller jag som inte ens är Blåvitts supporter, utan men som ändå tycker att de är inne på en spännande resa och en väg som jag tror är helt rätt att gå just nu, har ju typ skrikit efter att nu har han skadebekymmer, men efter en nia, en riktig nia som ska in där. Jag gillade Mucholli som falsk nia mer än när han ska vara där, och så Gustav, alltså när han ska vara i sin ordinarie position, och typ Gustav Norlin längst fram. Det är för uddlöst.
Ja, ja.
Här får man in en rejäl pjäs som gör, ja, men det är därför han är invärvad. Inte bara för, jag menar, han ska göra de här enkla målen som annars inte görs, för att inte han där, ja, men då är det ju inte mål heller. Jag tycker bara att det är väldigt skönt att se honom från start, att förhoppas att han spelar 85 minuter här nu, förhoppas att han är matchredo för att, eller tillräckligt fit för att fortsätta rada upp ja, men 85 minuter då, i alla fall.
Ja, alltså här har ju Blåvitt värvat ganska moget, sett i att man chansat lite tidigare på att Marcus Berg ska vara hel, vilket han inte har varit så mycket som man har velat, såklart. Och då har man ju plockat Skeller upp som också varit skadad på försången, men sen har man ju haft Paulus Abraham bakom som kan spela den positionen.
Det är ju ingen riktig nia.
Ja, men det är ändå så här, man kan ju inte ha, om man kollar på en trupp, ja, då kan du ju ha Skeldrup, det är han du värvar som nya. Då funkar ju Abraham att vara den som kanske spelar om Skeldrup inte kan spela.
Ja, där har de ju också Karl Strand som är ju, ja, det är ju han som hoppar in i 85. Ju, nej, jag fattar numerärt, ja, men jag menar,
det blir ju en okej anfallsuppsättning sett till vart man kommer ifrån, tycker jag.
Ja, sen så är ju frågan så här, jag vet att det är många som tror på Linus Karlstrand, så här, jag har inte riktigt sett det hittills. Han har inte kanske fått förtroendet att ja, men visa upp det han faktiskt kan heller på seniornivå, riktigt så här kontinuerligt i alla fall. Men jag kan tycka att truppmässigt så, ja, men i min värld så hade jag gärna sett två, ja, men en nia. Kanske låna ut Linus Karlstrand, låta honom få lite värdefull senior erfarenhet, regelbunden speltid, kontinuerligt liksom, samtidigt som Blåvitt har en mer beprövad nia som, ja, men passar, ja, men antingen en rejäl pjäs eller en jävligt snabb, ja, men lite som Paulus Abraham, även om jag tycker verkligen att han är en ytter till spelstilen. Ola Larsson var inne på det när vi pratade med honom också, eller den spelartypen är ju, han gör ju sig bäst när han får vandra inåt i planen eller gå både utsida och insida, kvick, hal. Det är vi kanske inte en världsklassavslutare, inte för att det är många i Allsvenskan som är det, men hänger du med?
Jag hänger med. Alltså, sen tycker jag han har bra timing, och han är lite så här, jag tycker han liknar lite, alltså på väldigt få sätt, men ändå på något sätt, Marcus Rosenberg i sättet han tar sina löpningar och sin timing när han,
Paulus Abraham?
Ja, alltså sättet när han ligger och löper längs backlinjen, så tycker jag han har bra timing. Just det.
Jag behöver inte likna vid Marcus Rosenberg.
Ja, men jag tycker att, jo, men jag tycker de, alltså det krävs, alltså de anfallare jobbar väldigt mycket på olika sätt, och jag tycker liksom att hur han droppar, alltså hur han löper längs backlinjen för att sen sticka när det ska tajmas, där tycker jag att han är bra. Samtidigt så är han ju liksom, funkar väldigt bra i en yttermittfältsposition, men just i det sättet att spela, att hur han tajmar sina löpningar och hur han liksom tajmar sig själv i boxen också, är där bollen ska vara. Där tycker jag att han funkar bra, och det är därför jag också tycker att han är en bra backup, funkar bra som backup bakom Skederup. Sen en spelare som också är, alltså han har ju varit riktigt bra de här liksom matcherna som har lett upp till denna match, det är ju Jalkuje, men nu får han ju också, ja, han får ju utlopp för det nu. Alltså,
nej, men det är något av det jävligaste jag sett alltså insatsmässigt av honom, och han har varit riktigt bra tidigare också. Men jag pratar inte bara om målet, sen är det skickligt, också svagt försvarsspel att han får vara så tydligt för sin visst är det ytterback där, va? JBP, kan det vara? Eller är det Abrahamsson eller Hägge? Jag vet faktiskt inte riktigt vem det är. Jag såg lite det. Men han är ju så jävla tydligt före sin gubbe där. Den måste ju BP sortera bättre. Oavsett, jävligt bra gjort av Malik. Men han är ju överjävlig i den här matchen generellt.
Ja, men exakt. Ja, men alltså, man känner ju ändå så här, Blåvitt har varit ganska svaga där, typ, bara nu var till första 3-4 matcherna. Men att man ändå känner att Jalkuje är ju, han gör ju grejer. Nu är Blåvitt bra och Jalkuje är också bra. Och då får man liksom så här, man får så jävla mycket av honom när laget också är bra. Utan det, alltså, det ger ju, han är 1+1 här, va? Nej, han är 1+0, men alltså han är ju, känns som att han är fortfarande överallt. Och tänk då när hans även medspelare spelar bra, det blir ju en effekt på det liksom.
Man förstår ju att det är större klubbar och scoutar honom, ja, regelbundet. Sen så tror jag vågar garantera att Liverpool inte är en av dem som det har kommit ut att
kolla på honom. Men alltså,
Liverpool scoutar, ja, och kollar på precis som vilken stor klubb som helst har en skandinavisk scout som är och ser i stort sett varenda lag i allsvenskan som har några kvalitativa spelare.
Han kanske står på en lista med 150 spelare liksom.
Ja, om inte mer. Alltså, jag tror inte ens att han står på någon lista för Liverpool, för att den nivån, det är liksom Hugo Larsson, Lukas Bergvall, det är typ de två spelarna som står på sådana klubbars listor. Bara, och Malik är sjukt bra, det köper jag, men det är en liten tack dit. Ja. Sen så kommer det kommer vara, det är klart, det är säkert en Bundesliga klubb eller franska ligan, alltså så här mittenklubbar i Liga som
eller en toppklubb i Belgien eller
absolut. Ja, självklart är de intresserade också, belgiska klubbarna. 100%. De sitter ju och dreglar på Grimsta i den här matchen. Hund. Och då vi pratar inte än, det är inte Klubb Brygge bara, utan det är ju Anderlecht och det är Genk och Gent och hela jävla ligan som sitter där.
Charleroi.
Ja, alltså Mechelen sitter där också. Inte för att de någonsin kommer nudda eller ens nosa på Maliks signatur, men de sitter ju där och dreglar också. Det vet jag. Nej, i alla fall, läste du artikeln som kom ut efter matchen?
Nej, det gjorde
jag inte. Som är rubriksatt till Askos papperslapp bakom IFK Göteborgs seger. Oj. Jag lyfte ju för några omgångar sedan, kommer du ihåg det? När, vem fan var det som byttes in? Jag tror att det var Blåvitt också, med en enorm papperslapp.
Alltså,
kommer du ihåg det? Typ ett pappersark, ett A4-ark, sa jag ju, typ då, lite raljant i podden. Det var en jävligt stor lapp i alla fall. Det var det här också som kommer in. Och då vill jag bara läsa upp ett citat här av Discoverys Alexander Axén, som säger det efter matchen. Den stora grejen var när man gick ner på 5-4-1. Då tog man, och det är alltså när man byter in Adam Carlén istället för Sebastian Olsson för att gå över på 5-4-1.
Ja.
Då tog man helt död på Brommapojkarna, och så fick man jättebra omställningslägen på det och utnyttjade det på absolut bästa sätt. Det där var en tränarseger, skulle jag säga. Jag lyfte på hatten åt Asko. Det där var otroligt smart gjort.
Ja, det är ju, det är ett bra drag liksom, som, ja, men då uppenbarligen bromsar ner det BP vill göra.
Fan vad många coachsegrar vi har i så fall, ifall det räcker med att bara byta formation.
Ja, så är det.
Alltså att göra ett byte och byta formation, då är det coachsegrar. Måste jag, alltså jag tycker det är lite inne och pilla på sig.
Ja, du tycker det är liksom, det är väldigt mycket mer än bara att man...
Ja, alltså jag har svårt att se att Engelmark och Mellberg står där och jävla 5-4, att nej, nu är det helt omöjligt, vi kan inte skapa något, och jävla vad mycket ytor det är bakom oss. Det är väl också lite matcher som är, självklart så sätter man in för att få numerärt en bättre balans. Det blir det ju naturligt med en treback eller femback. Men det här är ju inte bara skifta formation och så är allting löst, utan spelarna ska ju också göra det på ett sömlöst sätt. Det är så här, jag är tämligen övertygad om att Engelmark och Mellberg såg vad som hände, försökte för att det enda som händer är att man förflyttar var finns det mindre, var vill vi bjuda på mindre yta och var vill vi ge BP mer yta, alltså när de har bollen.
Ja.
Det är det man gör när man byter 5-4-1, då får ju BP Blåvitt kommer inte lika högt i pressen kanske på samma sätt.
Nej.
Och jag är övertygad om att Mellberg och Engelmark har full koll på vad Asko gör där när han gör det bytet, vad som kommer hända och pratar om att det, sen så följer det jätteväl ut för Göteborg, men jag tror kanske att det handlar om att spelarna i Blåvitt gör någonting jävligt bra, ja, än bara Asko. Det är klart att Asko gör jättebra fingertoppkänsla på det.
Det är ett bra drag
fortfarande.
Alltså det är det, men alltså det
sen, men förstår du väl lite vad jag menar?
Ja, absolut. Alltså det är inte rocket science att man går ner på fem backar när man leder. Det är ganska, det finns ju fler som har gjort det.
Det finns det definitivt. Verkligen. Men likväl, Blåvitt får ju då, det är ju ändå i ett läge där det står 1-0 till Blåvitt bara.
Ja.
Och så ställer de ju om och ja, men får ju in både 2 och 3 noll, helt enkelt. Inget snack. Är det någonting mer du vill lyfta i den här matchen? Jag tycker att Filip Sidkliff står för en rätt svajig insats, måste jag säga.
Ja.
Och Fritsson som varit hyllad, eller som vi i den här podden har hyllat mycket, kommer väl inte alls riktigt upp i nivån som vi, som han tidigare gjort i alla fall.
Ja, alltså Sidklev hamnar väl lite i skugga av andra målvakters dåliga insatser,
som vi kommer återkomma till.
Så är det.
Så är det. Nej, ingenting mer du vill lyfta? Nej, jag vill bara återigen lyfta, ja, men pynt tycker jag är otroligt nyttig för Blåvitt i det här sättet som de vill spela på. Tycker det är, alltså, nästan en applåd till scoutingorganisationen som, ja, hittade så pass spelskicklig sexa, identifierar att, ja, men Kalén kanske inte riktigt är den typen av sexa som vi behöver ifall vi vill spela på det här lite nyare sättet när Blåvitt ska ha mer boll, våga spela upp bakifrån. Samma sak Gustav Svensson, som det hade varit ganska lätt att säga, men han börjar bli till åren. Det är ju inte den mest silkeslena högerfoten. Han är mittback, men passa, han har ju verkligen tagit kliv i och med det här spelsättet. Och ja, han var jävligt bra i fjol också. Men ser ju om möjligt ännu bättre ut under det här.
Ja,
tycker jag.
Alltså, vi måste ju, alltså, vi har ju sagt det, men det måste ju nämnas att jävligt starkt. Alltså, BP borta som har varit jävligt bra under början av säsongen. Städa av dem med 3-0. Alltså, det är en jävla, det är en bedrift och... Blåvitt är på väg någonstans dit man vill, till skillnad från hur det har sett ut tidigare. Så att man, ja, men att man tar den här stegen är ett, det är jävligt starkt. Fan, vi tippar ju resultat i Patreon. Så fan, jag sa typ 2-0 Blåvitt i den.
Ja, det gjorde du nog fan.
Om jag inte minns.
Gjorde du? Jag tror det faktiskt. Det ska vi ta i Patreon.
Det ska vi göra. Det ska vi göra.
Vill också bara lyfta lite patten åt Elis Bishesari. Som fortsätter göra en... han har ju ändå att göra i den här matchen också.
Ja.
Och är ju hur trygg som helst.
Verkligen, lugnet själv, stabil. Ja, det
är en framtida stormålvakt, tror jag. Mot, ja, men, sin gamla klubb.
När man kan, så är det ju. När man kan plocka fram någon i egna led och att det är liksom sömlöst, just på målvaktspositionen. Tycker också lite synd om Benediktsson.
Egna led är när de rekryterar
upp från egna akademin. Eller han kom ju upp från U19. Alltså,
ja, men han värvades ju från BP för typ 2 år sedan.
Så är det, men han plockas ändå upp ur U19-laget.
Jo. Ja. Vad tänkte du säga?
Han är inte fostrad i...
Nej, men innan...
Det är lite synd om Benediktsson som har blivit fjärde slips.
Ja.
Men det blir så när man inte presterar, när man får chansen. Det gjorde han ju inte.
Nej, det kan vi säga. Absolut.
Ja.
Absolut. Vi går vidare, va?
Det gör vi.
Och vi tar oss till Mjällby Kalmar.
Mm.
Du var på Pitchers och såg den här matchen. Eller nej, inte Pitchers.
Jo, Pitchers. Det handlar där. Jag vet fan, jag har en polare. Vi brukar handla på så random ställen i Stockholm.
Var det någon KFF-ställe?
Nej. Det var bara hockey som sändes där också. Jag fick be.
Var det Skellefteå eller? Ja. Gratulerar till Skellefteå som tog guld.
Ja, det noterar jag. Ja, det noterar jag. Det noterar man absolut. Nej, jag fick be dem sätta på matchen i något så enskilt rum. Så det, ja, men den följdes, gjorde den absolut, och ja, men alltså, man måste ju liksom börja med att liksom notera Kalmars stora problem som ligger i mer än den här matchen. Men sen ändå ta sig vidare och försöka nyansera det som faktiskt händer i den här matchen. För...
mycket slarv i första halvlek.
Ja, från båda lag. Ja. Alltså, det är inte... jag har skrivit ner det här också. Alltså, det är en matchbild som pendlar väldigt mycket. Det är liksom inte att Mjällby i en halvtimme alltså äger matchen, utan det är liksom, ja, men det är ett anfall till Mjällby, ett anfall till Kalmar. Det är så den här matchen ser ut. Och Mjällby har, om man kollar på statistiken, betydligt mycket högre XG, vilket inte hör till ovanligheterna när man möter Kalmar FF den här säsongen, att det blir så. Men alltså, dominerar inte på något sätt egentligen. Man har 54% i bollen att ha, vilket...
Mjällby?
Ja, precis.
Andra halvlek tycker jag Mjällby är bättre än Kalmar, klart bättre.
Det är där de skiljer sig och sticker ut.
Jag tycker man ser en attityd i Mjällby, en inställning att 100%. Vilja vinna matchen 100%. Mer än vad Kalmar
absolut.
Vill göra.
I duellspel, i allt, ja. I löpningar. Ja. Man hade velat se alltså statistik på antal sprints och antal löpmeter och så vidare, för där kan jag inte tänka mig att Kalmar ser särskilt särskilt fin ut, men alltså för det är, som jag säger, så pendlar det ganska mycket. Men när Mjällby har liksom sina anfall, ja men då tar man sig i alla fall till boxen, medan Kalmar när de har sina anfall kanske fastnar, ja men redan vid Mjällbys mittfält eller liksom i ytan mellan försvarslinjen och mittfältet, och tar sig liksom inte längre än så. Sen alltså, hade matchen slutat 2-2 så hade det inte varit helt orättvist heller, utan som jag påbörjade med att säga, Kalmar har stora problem, men just i den här matchen, hade den här matchen hänt i förra säsongen, hade man inte bara, fuck vad håller Kalmar på med, för att Kalmar alltid tufft mot Mjällby borta. Jag kan knappt minnas att man har tagit poäng där, eller tagit 3 poäng, tagit vinster där och gjort bra prestationer, utan det ser alltid ut så här när Kalmar kommer till Strandvallen, och det är där någonstans man måste hamna, för att Kalmar gör 2 mål i den här matchen.
Men det är inte orättvist med 3-2 till Mjällby heller.
Absolut inte, absolut inte. Kalmar gör 2 mål i den här matchen, och sett till målen som Mjällby gör, så ska Kalmar vinna den här matchen utifrån de faktiska målsituationerna. Alltså det är ju, vi diskuterade ju innan att...
Men vadå, Röjkjärs mål, ja. Det är ju högklass på hans agerande.
Ja, jag tycker att Samuel Brolin ska göra det bättre.
Den är svår, har du tittat på vilka ben han lägger tyngden på?
Ja, men jag tycker samtidigt...
Han är ju på väg mot bortre, som en högerfot brukar från det läget avsluta i Samuel Brolins vänstra hörn. Så han är ju lite, han har ju precis lagt över vikten på det benet för att göra sig redo där. Då kommer skottet i första, det är ju jävligt skickligt av Röjkjär. Det är ju ingen målvaktstavla. Däremot andra målet är ju en målvaktstavla.
Jag vill stanna vid första målet då, för att då måste man också kolla på vart är Kalmars försvarare, vad blockar de, vilken del av målet blockar de. Han kan ju bara skjuta åt det hållet, Röjkjär. Och jag tycker att Samuel Brolin är redan placerad. Okej, att han kanske står på andra foten, men kollar man på vart han står, så står han mer åt den sidan dit Röjkjär skjuter. Och han är så lång, och han ska hinna se den och hinna slänga sig och få en hand på den, tycker jag. Jag tycker inte det är en tavla, men jag tycker kanske att...
Nej, men man kan väl ifrågasätta hans agerande.
Det är där jag landar också.
Men utan att liksom... jag vill då snarare lyfta på hatten åt Röjkjärs prestation, för att det är ju jävligt skickligt. Det är ju ett välplacerat avslut också.
Det ska sägas. Det är ju mer de andra 2 målen som jag då känner liksom är... Utifrån att Kalmar gör 2 mål, då ska man liksom inte... Man ska inte släppa in de här målen.
Det sista är ju Mjällby-mål liksom.
Vi börjar med 2-2-målet, för det är ju bara en målvaktstavla, alltså, som man inte kan liksom... Det är en så svag målvaktsinsats.
Ja, 2-0. 2-2-målet är... bedrövligt agerat,
ja,
absolut.
Han
tappar bollen.
Ja, jag vet inte, vi har väl sagt allihopa egentligen att det är konstigt att inte Kindberg har stått ganska många gånger.
Ja, tidigare har ju kritiken inte legat mot Samuel Brolins målvaktsarbete. Precis. På att rädda, ja. Utan då har det ju kanske legat på hans spel med fötterna och värderingar i egen speluppbyggnad.
Ja.
Nu blir det ju, eftersom att första målet går att diskutera. Andra målet går inte att diskutera. Det är bara att slå fast att det är ruskigt svagt.
Ja.
Så blir det ju, då får ju hans målvaktsinsats generellt nu när man lägger ihop spelet med fötterna tidigare matcher, men målvaktsinsatsen här nu senast, det får ju ett nytt ljus på sig.
Man blir lätt färgad av att människor är väldigt sköna och trevliga att snacka med och liksom samarbetsgörliga på det sättet. Vilket som Brolin, han är en sån toppenkille, men han är en så svag målvakt den här säsongsinledningen.
Just nu?
Ja, exakt. Just nu är han en väldigt svag målvakt. Och då förstår jag inte varför Jakob Kindberg... Jag vet inte, vad kan en andra målvakt göra mer för att få chansen att starta matcher? Han har varit exemplarisk på alla sätt och vis.
Menar du träningar då?
Nej, eller? Alltså, han agerar precis som en andra målvakt ska göra. Han gör det bra när han får chansen. Han är fantastisk i media. Han är en skön person i omklädningsrummet, vad man hör. Och han är, då agerar man exemplariskt. Som han, alltså han är ingen fantom när han står. Liksom. Han gör allt sitt jobb. Liksom. Och det är det man kan förvänta sig av en andra målvakt. Och för,
ja,
att, man då,
absolut,
och för att man då ska få chansen.
Sen så förstår jag också, Kalmar, det är så här, Samuel Brolin var ju ändå... Det var jävligt skickligt att man lyckades knyta till sig honom. Det är ändå en målvakt som gjort en fantastisk säsong i Mjällby tidigare. Vart andra målvakt i AIK, där det varit jävligt stora diskussioner, framförallt förra året. Ska inte Brolin få stå när Nordfeldt var svagare? Som har varit given i ett U21-landslag i många år. Det är en målvakt som är, vad är han, 23 år gammal?
Ja.
Jävligt lång. Det finns en stor försäljningspotential i honom. Jag fattar att Kalmar vill satsa på honom, ge honom förtroende och liksom försöka istället bygga upp honom när det går lite svagare. Är det här allt som krävs? Alltså att några sämre passningar som även går att skylla på mittfältare som slarvar med bollen och ett tvålingripande. Jag tycker det är lite hårt att...
Jag tycker det är mycket mer än så dock. Jag tycker det är helhets, alltså agerandet i hur han är i matchen. Alltså han sprider bollar.
Ja, men
bollar.
Det går ju att säga på alltså, varför är han mycket sämre än vad... Ja, men säg Magashi eller Gojani eller... För just nu, Kalmar ser ju inte bra ut.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej,
ska Brolin bedömas på ett annorlunda sätt? Eller är det för att Gojani var så jävla bra i fjol? Så är han liksom ohotad på något
Nej,
sätt.
Alltså han är ju en av många spelare i Kalmar som gör det dåligt. Men sen det som liksom gör att man förvånas är ju att man har en fullt duglig andra målvakt på bänken som inte får chansen. Och det är därför diskussionen tas upp. Och sen man pratar i andra ordalag om målvakter och deras agerande, för att det blir ju mycket mer straffat.
Inte internt tror jag inte.
Nej, det är möjligt, men det blir ju mycket mer straffat när en målvakt gör ett misstag.
Ja, det
och
blir,
då sitter man i poddar och pratar om det på ett annat sätt.
Det köper jag. Det blir ju så mycket tydligare när en målvakt gör ett misstag kontra en utespelare oftast. Eller beroende på vad det är i planen. En anfallare som missar upp ett mål syns ju väldigt tydligt. En försvarare som inte gör sitt jobb och gör en bedrövlig aktion och så blir det mål. Det blir ju på samma sätt som en målvakt såklart. Men målvakterna är ju alltid där. Att när det är en tavla eller när det är ett dåligt ingripande, då blir ju de uthängda.
Verkligen. Men Mjällby är bättre än den här matchen, förtjänar att vinna. De vill det mer, som du säger. Det är ju två lag med skadeproblematik för tillfället. Och kollar man på bänkarna är det mycket U19 på bägge sidor. Och då är Mjällby starka som lyckas trots...
Väldigt starkt.
Ja, att de har fått...
En helt ny backlinje.
Exakt, alltså, precis.
Eller hur länge är den helt ny då? Men det är ju inte de tre som är förmodade startspelare.
Nej, men precis. Och då imponeras man över att de lyckas vinna den här matchen. Sen, man behöver liksom jobba hårt i den här matchen och inte göra, för det är ganska lätt att ta sig till chansen mot Kalmar just nu, och det gör Mjällby, så på något sätt så imponeras man kanske ändå inte jättemycket, för Kalmar är så dåliga, och då det är klart att Mjällby skapar chansen när Kalmar är så dåliga egentligen, men sen det ska göras, bollen ska in. Sen är det liksom, om vi återgår till liksom själva där det blir mål, det är ett svajigt ingripande av en målvakt, det är ett katastrofalt ingripande av en målvakt, och sen är det vad jag tycker är en helt glasklar hands där han stöter in bollen med armbågen.
Väldigt, väldigt svår att se för domaren.
Ja, du tycker den är svår att se, jag tycker den är, det finns inget snack om saker.
Jo, men det är ju för att du också har röd-vita glasögon.
Det låter ju som att det är röd-vitt gnäll här. Men jag tycker
Nej, men röd-vita glasögon har ju på det, för att det är så här, jag har ju inga känslor involverade i någon av de här klubbarna, eller föreningarna. Och jag förstår, det är ju i princip omöjligt för domaren att se det där.
Alltså det enda jag säger, den tar på armen och domaren...
Alltså jag behövde veva reprisbilder i 5 minuter från olika vinklar för att se det. Tror du att i en hörnsituation där Mjällby har tryckt upp typ allt, Kalmar ligger med hela sitt jävla lag för att trycka bort den där, när det är 20 sekunder kvar av matchen, det är ganska förståeligt att man inte ser den med typ 21 spelare i straffområdet, att man inte ser att den tar, och sen så jag även när jag vevat reprisbilderna, jag ser inte fallet. Du vet att man får ju fram till tröjkanten där, armkanten. Där får ju bollen ta.
Och han har ju långarmat, så det är svårt att se.
Ja, men det är ju så. Ja, nej, men och det blir det är så här, ja, men jag sitter inte med måttstocken på framme, och även om jag skulle göra det så hade det varit jävligt svårt och godtyckligt att sitta där. Oh, men den tar 3 centimeter för långt ner på armen. Det är helt omöjligt att avgöra på reprisbilderna, även om jag tycker mig ana att det ser lite längre ner än vad som borde vara tillåtet. Men då har jag också Discoverys repriser att tillgå, så jag kan ju sitta och veva. Det kan ju inte domaren som måste ta ett beslut så här.
Japp, det är,
och man ska hellre fria än att fälla.
Det är en, det är svårt att se när det är mycket, ja, men många där runt omkring. Men faktum kvarstår, den tar på armen och då ska,
nej, du kan inte avgöra det.
Jag tycker verkligen att det är,
du tycker dig se det.
Ja, att den tar med armbågen, men jag håller med om att det är svårt att se den, men det är liksom så här, kollar man rent objektivt på situationen, då tar bollen på armen och då ska den dömas bort. Men nej, fast, jag har respekt för att den är svår att se.
Nej, vi ska inte älta det, nej, för mycket, det, men ja. Jag tycker inte det, att det är inte där, det är inte där Kalmar förlorar, exakt, matchen, precis, riktigt. Eller ja, det blir ju så eftersom att det är i slutsekunderna. Vill bara passa på också, nu är jag jäv i målet också. Även om jag inte har några känslor investerade i Mjällby som förening. Men min kompis är ju scout till klubben, Arvid. Lyfta lite på hatten för hans arbete. Röjker, fenomenal igår tycker jag, generellt. Nu vet jag inte om han var involverad i att ta Elliot Straud till klubben, men han är också, ja, men jag tycker att Straud och Röjker är bra. Otroligt bra,
bra.
Straud som gjort en fantastisk säsongsinledning, generellt. Även då, vem som nickar in det här målet, som nu, ja, kanske inte den starkaste eller nickar in då, armbågar eller armar in bollen då, men den som avgör matchen, som har gjort mål tidigare här också, på hörna,
Gilderich,
väldigt målfarlig uppe målen, som de lånar in sent på säsongen, eller sent inför säsongen.
Ja, jag tycker väl inte han är fläckfri i resten av sina, alltså, ingripande i matchen, men han är ju där och hur han nu gör målet, det är han som noteras för det, och det var det två matcher i rad nu som du säger. Så det är klart nämnvärt, och Mjällby vinner ju den här matchen välkänt, sen blir det ju dråpligt hur det till slut blir, och Kalmar hade ju kunnat få med sig ett kryss på en arena där de historiskt sett har det väldigt tufft, och då hade det inte varit samma katastrofrubriker, utan då hade det varit Kalmar tar en poäng mot ett lag som som är lite av ett buggyteam för Kalmar sedan tidigare. Men det är där man, då blir det annat snack och andra rubriker. Och jag tror även att Henrik Jensen pratade om det i presskonferensen efteråt, att det var hans. Och det är ju inte där han ska fokusera. Men,
nej, det är det inte.
Nej, men det är ju samtidigt... man hade ju
fullt förståeligt att man som tränare i ett utsatt läge som han nu är i, det måste vara första gången han känner ordentlig press.
Verkligen.
Att man såklart är irriterad på domslut, självklart. Men jag tycker inte att man ska sätta sig i den använda den retoriken och sätta sig i den hörnan.
Nej.
Utan han ska ju fokusera på prestationen, på Kalmars underliggande siffror, på vad de kan göra, vilka ljusglimtar såg han i den här matchen, om några. Och så vidare. Jag noterar även att målvaktsrokaderna, alltså den här allsvenska säsongen med målvaktsbytet, det är helt sjukt. Nu Lundin stod ju mot Västerås också, men får ju förtroende för att Törnqvist hade gjort en svagare säsongsinledning. Det är ju helt sjukt vad det flyttas målvakter i den här serien just nu.
Ja, men det är också så här,
snart är ju Kindberg där.
Ja.
Då har vi ju ytterligare ett lag som har bytt.
Verkligen. Jag har ju pratat med Brolin om just det där, alltså konkurrenssituation, och han är ju väldigt professionell i hur han säger att han är ju medveten om att det är en bra andra målvakt, och att han är ju, skulle han få sitta kvist, skulle han köpa det. Alltså, så det, målvakter är ju proffs och köper ju ofta när de blir bänkade.
Var står du i den där ringhörnan kontra, vi ska inte, det här nu släpper vi den här matchen och inte Brolin, men var står du i ringhörnan när det kommer till målvakter, att ge dem? Ja, men jag gillar ju att ha en väldigt tydlig första målvakt som man ger förtroende, och det ska till något djävulskt ingripande, och gärna men då också flera rejäla svajiga insatser för att man byter keeper. Var står du där? Vill du ha att man konkurrenssituation, att man byter på dagsform och sådär?
Jag gillar ju i grund och botten när en målvakt är utpräglad etta, för att det känns som att då blir det mer, alltså, och andra målvakten ska liksom vara andra målvakt och liksom köpa det på ett annat sätt, för att värvas två, för man kan väl kolla på Malmö då, värvas två målvakter som absolut är tillräckligt bra och kanske till och med förväntas stå matcher, då hamnar man i en situation där det kan uppstå konflikt, säger jag, men alltså situationer som man inte vill.
Jag tror inte det är just det fallet heller.
Nej,
jag tror att Friedrich säkert kan ha fått något efter att i år, Dahlin, det är svårt att peta honom i år nu, men han, fyller Dahlin typ 38?
Ja, 38
kanske. Ja, något sånt. att nästa år så kommer Friedrich vara första keeper och sen så ja, en bra
tid
framöver.
Så kan det vara.
Det finns väl ändå en långsiktig del i det. Även om Friedrich vill stå idag så får han stå vissa matcher. Ja, men, hänger du med lite?
Jag gillar när man värvar en målvakt som är tydligt bättre än andra målvakten och låter den liksom vara första målvakt. Men sen hamnar man i en situation där...
Ja, där det inte går.
Ja, precis. Där första målvakten och andra målvakten är kanske lika bra eller där andra målvakten ska vara med och tävla. Och då får man ju rotera. Mm. Men i grund och botten vill man ju hellre att... Ja, men det finns en etta och det finns en tvåa.
Ja, jag tycker det, för att det finns så här målvaktsteknik. Jag menar, vi kan blanda i både spel på fötterna, räddningar, reflexer och så vidare. Självklart, stora, alltså just målvaktsteknik då. Det är ju såklart en faktor. Men jag tycker att så jävla mycket med en målvakt handlar också om ens pondus, ens ledaregenskaper. Hur verbal är den? Hur pass bra styr den sin backlinje? Det är ju jävligt svårt att sätta både i ett betyg på en match eller en recension av en match och sätta in det i det hela. Eller hur bra är den på att hålla kylan? Alltså, hänger du med? Ja. Sådana grejer, mer mentala faktorer tycker jag är jävligt viktiga för en målvakt.
Ja, jag måste bara nämna slutligen innan vi går vidare att den är en... alltså det just nu ser det ut som att förlusten för Kalmar av Ricardo Friedrich är liksom obeskrivlig när det, för att det är så mycket mer än bara målvaktsspelet, för att det saknas ledaregenskaper i det här laget och Ricardo var den absolut största ledaren på ett naturligt sätt. Han tog sig an det med på absolut bästa sätt, och Samuel Brolin har inte det måste han inte ha, men ingen annan har det. Då blir det, ja men var ledare bakifrån, styra och ställa bakifrån, inge lugn till sin backlinje. Det har man tappat nu och det saknar man, och det är jättetydligt och det är ett problem.
Vi går vidare till Borås, va?
Jajamän.
Där Elfsborg till slut vinner med 2-0 mot Sirius på Borås Arena. En match med två halvlekar skulle jag vilja säga.
Match med två ansikten.
Ja, lite så. Eller ja, två halvlekar, det är ju fan vilken svag sägning. Det är ju varenda jävla match. Med två ansikten i två olika halvlekar som du är inne på, absolut. Nej, men en första halvlek där jag tycker att Elfsborg kommer ut och gör det bra, liksom de gjorde senast också, va?
Ja, men precis. De leder med 2-0 mot Peking i paus.
Precis.
Så det stämmer. Och nu lyckas de ju hålla i den här 2-0-ledningen. Men...
det är så jävla mycket matcher som har varit här nu. Det är därför jag inte har riktigt kopplat helt vilka Elfsborg. Men jag bara minns att de ledde med 2-0 borta på Parken. Ja.
Tre matcher per lag på en vecka nu.
Exakt. Men Elfsborg kommer ut och är det Elfsborg vi är vana att se kanske inte riktigt tar sig till lika mycket högkvalificerade målchanser som vi är vana att se om man jämför med förra året.
Elfsborg?
Ja.
Ja, precis.
Men det är ändå ett Elfsborg som tydligt har momentum i första halvlek, tycker jag, som trycker på.
Ja, men verkligen. Det har de ändå så haft till och från i matcher. Det har ju gnisslats lite i Elfsborg huruvida att tränarbyte och så vidare. Men att man ändå har etablerat spel. Jag tycker man gör det mot Hammarby i första halvlek där. Jag tycker man gör det mot Norrköping. Då gör man ju två mål och sen även i första halvlek här. Det finns ju en styrka i Elfsborg oavsett liksom att de har... eller oberoende av att de har torskat matcher mycket så har de fortfarande alltid haft den... styrkan, och nu får man utlopp för det, vilket man även har förtjänat då, kan man väl ändå säga, tycker jag.
Holmén tillbaka i mittlåset.
Tydligt.
Boman till höger och Kaib till vänster. En kraftig rotation, vad jag misstänker. Jag antar att det inte bara handlar om en konkurrenssituation utan att det även handlar om rotation.
Ja, alltså det handlar nog om rotation, men tror du det kan finnas något form av ställningstagande i att de här
kanske lite
pluggar i Hult och Johan Larsson och ska vara formbärare och Elfsborgs stora styrka.
Det är ju bra insatser också, tycker jag. Och Boman.
Verkligen. Men att de liksom tar ett ställningstagande att det här är positioner där vi är helt dominanta i allsvenskan.
Ja, alltså,
på ytterbackspositionen, det är där de är liksom.
Ja, det är väl Malmö bäst. Som också.
Ja, såklart.
Men det är Elfsborgs bästa.
Och de har ju sett, framförallt Johan Larsson har ju sett ut att vara under isen. Niklas Hult lite bättre, men att han då tar, är ni dåliga, det spelar ingen roll att ni är Niklas Hult och Johan Larsson. Då byter vi ut er. Alltså så här, oavsett vilken status ni har. Och ja, då går de ju och vinner matchen, uppenbarligen.
Även om det bara handlar om ytterbackarna eller om att det är ett stabilare Elfsborg. I och för sig, det har ju med ytterbackarna för att de försvarar ju bättre i den här matchen. Lite också med målvaktsfråga, kan jag tycka. Nu är Bundgård tillbaka i kassen efter Isak Petterssons svaga match mot Norrköping. Det måste jag, måste vara ärlig och säga att den var för dålig. Framförallt ett Nymans långskott där som han såklart ska ha. Bundgård gör ju en jättebra match. Igen, jag förstår faktiskt inte ens hur man roterar ut honom.
Ja, men det handlar väl säkert om rotation precis som på alla andra övriga positioner. Men man brukar inte behöva rotera.
Nej, det är inte så att den fysiska, att Bundgård inte klarar av att spela 3 matcher på en vecka.
Nej, det är inte vad vi vet i alla fall.
Nej, men det är...
troligtvis inte.
Nej, det måste vi kunna slå fast att en mål var klar för fan av att spela. Nej, den skulle klara av att spela 6 matcher på en vecka. Det är ju inte en löpmeter.
Kroppen utsätter fysiskt på ett annat
men
sätt.
Men det finns andra saker att komma. De dricker en liten Gatorade och så är det pang på nästa match.
Ja, jag tycker du överdriver lite, men jag håller med dig. Okay. Sen vet man ju inte, alltså så här Bungårds, alltså han kanske...
Nej, jag vet inte. Jag ska inte sitta och slå fast någonting som inte jag har någon aning om.
Nej, men...
Absolut.
Ja, men alltså man känner väl sig kanske bekväm att ha, ja, men Isak Pettersson, vi har ju såklart bevisat tidigare att han är en klart duglig allsvensk målvakt, och då känner man väl sig bekväm, ja, fan, vi har en då som har blivit andra målvakt som, ja, men den här killen kan vi slussa in. Vi hade ju nyss diskussion om, ja, men vad vi tycker om målvakter och uppsättningen man ska ha, men ja, då känner man sig bekväm, vi slussar in Isak Pettersson. Det kan ju också bara bero på det, att de känner, ja, men visst, han borde kunna bidra med så pass mycket kvalitet. Nu gör han inte det, och då är det Bundgård som får nytt förtroende igen. Det skulle kunna vara någonting sånt också. Men andra halvlek då, Hugo?
Först och främst vill jag bara, jag gillar också att man, eller att Jimmy Tillin slänger in Kassem från start. Jag tycker det är en väldigt bra spelare. Även om jag tycker att Noah Söderberg har gjort en bra säsongsinledning och har sina tydliga styrkor, vilket framförallt kanske är att han fyller på offensivt och använder sitt fina distansskott eller tillslag generellt, så tycker jag att Kassem är en spelare med mer egenskap, eller bättre egenskaper i sin repertoar, måste jag säga. Jag tycker det är en alltså i sina bästa stunder är det en fantastisk spelare.
Verkligen.
Kassem.
Ja, jag håller
med. Så att jag tycker att han ska spela väldigt mycket. Från Motala vill jag minnas att de tog honom. Ja, det är väl kanske inte det mest balanserande mittfältet med Beidou och Baldursson. Baldursson som kanske tar det lite mer utpräglade defensiva ansvaret. Likväl, Beidou är ju otrolig spelare fortsatt.
Verkligen. Vad sitter han på för kontrakt? Har du det i huvudet eller?
Kanske 2025.
Ja, låt men det är liksom, alltså man snackar ju, där snackar man ändå försäljning liksom, när man har en spelare som är så, sticker ut så pass mycket som,
japp,
som
december han gör. Över 2025, så att det går över nästa säsong.
En spelare jag har väntat på som ska, jag alltid har trott ska börja leverera, är Arbezeneli. Mm. Jag känner att han är inte högt, alltså högst XG i allsvenskan, men jag känner ändå att han, när man har kollat på honom, att han befinner sig ofta i ytor och tar sig till lägen, men inte har fått utlopp för det. Han har missat, han har bränt en del chanser.
Ja, men så här, man ser ju, jag är helt med dig. Man ser ju på det att det är en spelare med jävligt mycket kvalitet.
Visst.
Med alla egenskaper för att vara en dominant ytter i allsvenskan. Men man ser också att han inte är, eller har varit i matchform. Att han inte har det där självförtroendet. Och det har varit en stökig period där han gick och väntade på någon tvist där med sin turkiska klubb och så vidare. Bara tränade med Elfsborg. Det har varit lite osäkert, men i allsvenskan, ja, men i så många matcher så jag kommer främst ihåg där Elfsborg fick, ja, men borta mot Hammarby när man till slut föll med 3-0, där Elfsborg i första halvleken får precis de chanserna och precis de möjligheterna som Elfsborg letar efter att få mot alla lag. Och det är inte bara på Senele utan även Hedlund i den matchen, men båda de två, de måste ju, framförallt då Senele som ska komma från en ännu högre hylla. Där måste ju han frodas. Där får han både tid och yta, och då måste man få utlopp för sina egenskaper. Ja. Det handlar om ett eget ansvar också. Men alla ser ju att det är en otroligt skicklig fotbollsspelare. Nu får han ju näta på en frispark. Är det bara jag som tycker att Tonander ska ha den? Även oavsett om den smeker stolpen och går in. Han måste ju...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Positon.
Ja, alltså, det är ju...
Då får han stå lite sämre till ifall det blir ett inlägg och i så fall. Men för det är ju därför han ställer sig sådär, misstänker jag.
Det är ju för dålig vinkel. Alltså, det är ju från den vinkeln ska man inte få skjuta in en boll. Alltså,
nej, och inte i målvaktens hörn.
Nej, fast det är ju murens hörn. Det är inte det. Målvaktens hörn är ju där han redan står. Där
inte det är sant, täcker. Det är sant.
Men han ska ha den.
Men, ja, det är första ja. Stolpen. Ja, nej, du har helt rätt. Det är faktiskt målvaktens hörn. Han står ju mitt i målet i den här situationen. Ja. Så att han kan stå både för en inläggsfri spark, men även för ifall han skulle komma bort det. Men jag tycker det är märkligt faktiskt att den går in. Och det är ingenting mot Sinelli, för Sinellis frispark är ju perfekt slagen utifrån förutsättningarna, men Tonander måste kunna ha den.
Ja, men det är ganska ofta så här, det blir såna liknande mål där en målvakt blir förvånad över att en spelare väljer att skjuta och inte göra inlägg. Men här tycker jag ändå det är så pass tydligt att man ser att han ska skjuta här. Det känns som att han verkligen står uppställd för skott.
Det ser man ju faktiskt ganska tydligt på många frispark. Ja, eller hur de ställer upp.
Det är inte så att det liksom ställer liksom, nu vet jag inte om man gjorde exakt, men så här flåsar in och ut på ett Ronaldo-sätt för att slå, för att chippa in en boll mot bortre stolpen som Holmén ska knoppa dit. Så ställer man ju inte riktigt. Så jag tycker att han ska väl vara lite mer beredd på den situationen. Faktiskt.
Ja, såklart surt för Sirius att det är absolut sista som händer i första halvlek blir mål. Kan väl ändå tycka att det är relativt rättvist faktiskt med 1-0 där.
Ja,
jag tycker att Elfsborg gör en jättebra första halvlek.
Ja, alltså sen skapar de inte så här.
Nej, det är inga
super wow chanser liksom i första halvlek, men man, alltså när man kollar på skottkartan här, vart Senelis frispark, så är det skickligt att han sätter den faktiskt.
Mm.
Det är liksom inte ens på långsidelinjen av straffområdet, eller vad man nu säger, alltså den linjen som är där man brukar skjuta från utifrån, utan att det är liksom från sidan där han skjuter. Så det är, ja, om vi återgår till den frisbacken då, att det är en skicklig aktion, kan vi säga.
Andra halvlek då tycker jag att Sirius steppar upp. Man börjar applicera mer tryck på Elfsborg, lyfter lite längre, eller längre bollar ska jag inte säga, utan man tar sig framåt, och när man når ytterzon så försöker man ständigt leta efter en bortre ytan där Josef Salik har sökt sig till för att nicka. Han har nog bra chans där ganska kort in på.
Ja, han är ganska involverad i den här halvleken överlag, vilket man,
alltså, och har han sin dag så ska ju han göra mål här, alltså, för att han får ju några där han har ju ett övertag i luftrummet med sina 1,95 meter över
havet. Han ska få den nicken på mål som går precis när han är på bortre stolpen. Den ska han få på mål, men det är ju lite såhär, den sortens anfallare han är, det blir ju en del sådana missade chanser, men att man ändå slutar på 15 mål per säsong, om man inte riktigt förstår hur, men det är så det ser ut för honom, och ja, som du är inne på, han borde ge lite mer av sina chanser, tycker jag.
Mm. Sen också vi var ju kritiska till Melke Hayers distansskott förra veckan.
Ja.
Har jag fått från en av hans tidigare tränare. Alltså, har jag fått ett axplock-klipp skickat till mig. Ja, långskott tidigare i karriären. Där han har dundrat in långskott. Tror jag fick så här fyra klipp. Att han kan göra det också på bra sätt. Så att, lite upprättelse då till Melker Hayer. Men i Sirius-tröjan då? Den här säsongsinledningen. Ja, där finns det bättre.
Det är det vi har utgått.
Jag har inte suttit och kollat hans klipp från hans krona. Alla liksom, ungdomsår där han trycker iväg långskott. Det har jag inte gjort.
Nej.
Men lite upprättelse för honom då.
Ja, faktiskt. Sen gillar man ju verkligen den.
Sen så när, lite som, vi kommer ju till matchen mellan Hammarby och Västerås, lite samma sak, för där kommer ju Västerås ut som ett helt nytt lag i andra halvlek. Sirius kommer ju ut med mer frenesi, mer fart, mer vilja, såklart för att Elfsborg får in ett 1-0 mål precis innan paus.
Ja.
Men Sirius kommer ut med en annan fart och inställning till andra halvlek, får lite bättre på det. Då kommer ju 2-0 målet väldigt olägligt, ja, för Sirius del. Och såklart förödande viktigt för Elfsborg.
Jag älskar det här från Per Frick. Det är så kyligt.
Ja, men det kan Kassems assist då.
Ja, den är jättefin. Men det är, ja, den är klass.
Han är ju en mot två, två mot halv. Sen så förstår jag inte, Sirius har liksom typ sex spelare ute mot högerkanten, ja, och kommer ändå inte åt honom.
De får ju fel i numerären där, jag fattar inte varför en av dem inte droppar in. De behöver verkligen inte ha två på Kassem. Det räcker ju.
Bakom honom så har de ju tre till som står och typ zonar på den kanten. De måste ju göra allt sitt yttersta för att komma hem i box samlat liksom.
Ja, men jag, alltså det är
en fantastisk assist och Frick.
Ja, men det är ju så här, han bröstar ner den och det är lätt att man stressar där, men han låter den ändå studsa två gånger. Han har liksom sån sinnesnärvaro så han fattar vart backarna är runt omkring honom, så att han liksom tar det lugnt och kollar också på målvaktens position och bara lägger in den. Ja, det är där man gillar Per Frick liksom.
Ja, jag gillar Per Frick i... Får man vara så förmäten och säga att jag kanske är fotbollssveriges största försvarare till Per Frick i poddsammanhang i alla fall?
Jag har inte hört många försvara honom på det sättet du gör, så det kan du nog ha
fortsatt. Han gör så jävla mycket nytta för sitt lag. Jag tycker Elfsborg som lag är ett mycket bättre lag med Per Frick. Och då tycker jag att Jalal Abdullahi är en fantastiskt skicklig fotbollsspelare som är en oslipad diamant. Kan bli riktigt, riktigt bra individuellt sett. Men Per Frick gör ju någonting för hela laget och får yttrarna, mittfältarna, får dem involverade på ett helt annat sätt när han är på planen. Och tror du det är slump att de vinner med 2-0 här nu när Perra är där uppe?
Absolut inte. Det här är inte, även om han inte hade gjort mål så hade det inte varit
nej,
slump.
För det är inte riktigt hans roll nu. Det är klart att hans roll är att när han får det här läget att stänka dit den där bollen. Men det är inte hans roll att göra lika många mål som Isak Hesselin.
Ja, Frickadona.
Ja, otrolig spelare alltså.
Har du något mer på andra halvlek innan vi tar, för att vi måste prata om det röda kortet, och där vill jag bädda in ett annat rött kort.
Vill bara berömma också Bundgård, för han gör ju jävla
insats.
Ja, alltså generellt i andra halvlek. I första har inte mycket att göra, i andra halvlek så har jag ju en hel del att göra.
Ja, men på Salers chans där han sträcker upp liksom ena armen. Jättebra. Ja, men det är Jägbe som får rött kort, va?
Ja.
Japp. Och de här röda korten är så jävla svårbedömda, för det är...
Det jag vill jämföra med,
vad sa du?
Tycker Klitti är rätt där faktiskt.
Ja, men det man kan jämföra med är ju det man har färskt i minne, Tokmax varning. Och du har sett avstängningen han har fått nu, va?
Ja, missar cupfinalen.
Ja, men han missar fyra matcher.
Det är ju... 13 maj tyckte jag
precis. Såg du hur Djurgården kommunicerade?
Nej.
Så här, bara något med att Tokmak har fått den här avstängningen, vilket är en av svensk fotbolls moderna historias längsta avstängningar, eller något i stil med, verkligen inte rakt citat, utan något i stil med det.
Okay. Bara, så att de överklagade också.
Ja, det är med all rätt.
Sen så är det ingen armbåge, när jag vevar reprisbilder, ingen armbåge i huvudet eller så.
Nej, men precis.
Men det är ju en, ja, men det, så här, vi fick ju av Jonas Eriksson efter Tokmax, då förklarade han tydligt varför det var ett kort. Och det är för att det inte har någonting med spelet att göra. En förseelse utan spelet. Och det här är ju ändå ett form av slag, får man ändå säga.
Alltså,
han stöter ju ut så här.
Ja.
Jag kan tycka att det är lite hårt.
Ja, jag tycker att det är rött kort, för att det är liksom, ja, den träffar inte hårt, men det är liksom intentionen och det är sättet. Alltså han drar.
Det är inte så mycket kraft i det.
Nej, precis. Men alltså så här, varför
Salek
ska han
vet ju också exakt vad han gör där.
Ja, det, jag älskar dock att Salek lägger sig ner där, för det är fan en del av spelet. Man ska fan vinna på all bekostnad. Ja, nu är det ju nästan slut här, men alltså man ska få spelare utvisade på all bekostnad. Precis som att David Cornelius triggar Tokmak, så slänger han sig och lyckas få Jägbas få
verkligen.
Och det är en kvalitet det med. Även om folk hatar det, så tycker jag att det är så man vill att sina spelare ska agera i den situationen. Det blir ju hårt eftersom man gör det så löst, men varför ska han ut med armen där när han tror väl att domaren inte ser det också. Det är fjärde domaren som klampar in på plan där.
Ja, jättebra.
Ja,
för det är precis det vi behöver, för att det förstår väl alla att Klitte kollar ju mot bollen och spelarna runt om bollen när det är väl Sirius som har bollen vid mittplan typ.
De helt annanstans.
Frispark tror jag på mittplan eller något sånt där. Och jag följde i alla fall medierapporteringen efteråt. Har du också gjort det eller?
Gällande det röda kortet här.
Ja, men då säger ju, ja precis, då säger ju Jigbe, jag tycker inte det är rött kort, men det är domarens beslut. Han, alltså Salek, var bakom mig, han var på mig först, då puttade jag honom och han föll. För mig är det inte ett rött kort. En putt är ju en väldig försköning av vad som hände, måste jag ändå säga. Ja. Jigbe tycker också att Salek attackerade honom först. Han kom mot mig, sen gick jag mot honom. Ja, det är en längre, jag läser Fotbollskanalens artikel här. Ja. Men ja, det, i ingressen står det att Salek säger då: jag förstår inte hur han tappar huvudet så lätt. Det var inte rött, han gjorde samma sak mot mig, säger Jigbe. Så att,
deras, fast det gjorde han inte.
Nej, inte exakt samma, men enligt honom så har ju Salek varit på honom hela matchen och ja, men gått och varit jobbig. Ja. Men det är ju en del av fotboll. Det är ju upp till domaren att då bestraffa eller att göra en bedömning när Salek är på honom. Ja. I det här matchen var ju Salek bättre på det i den matchen mot varandra.
Det ska bli otroligt intressant att se om Jigbe får lika lång avstängning som Tokmak och hur de bedömer de situationerna som annorlunda eller likadant.
Mm. Det vi kan notera nu är i alla fall att Elfsborg, för att Holmén plockar på sig ett gult, så han är ju avstängd i nästa kommande match.
Och de möter
det ska vi kolla. De möter
som är snabbast här att ta fram det, Malmö.
Ja, Malmö hemma. Och de har varken Holmén eller Jigbe, vilket betyder att det kommer ju vara Buhari och Henriksson spel duglig.
De skjuter in typ någon ytterback. Ja. Jag vet inte vem dock.
Stökigt i alla fall.
Ja, det,
det är ju kanske inte det. Nej, Gustav Henriksson är lårskadad till mitten av maj 2024, står det.
Ja, man vill, Jimmy Tillin är inte glad på Jigbe. När man leder med 2-0 dessutom. Det ska inte spela någon frustration där. Nej. Det är en helt annan
sak. Det skulle ju Jimmy Tillin aldrig säga i något. Han fick ju frågor på presskonferensen också. Men han skulle ju aldrig säga något sånt, att han är jävligt missnöjd med det i alla fall. Det, men såklart, det är så onödigt så att det finns inte. När man leder med 2-0.
Sjukt faktiskt.
Ja, och det spelar ingen roll vilka man möter nästa match heller. Men nej, nu är det Malmö också. Det ökar ju anspänningen ännu mer såklart. Men det är så jäkla dumt.
Ja,
du måste kunna kyla där, även om Jigbe är ung.
Visst kan man fan köpa ifall man ligger under och blir irriterad. Man ska inte bli så lättriggad, men då finns det ändå någonting där. Någon form av frustration. Det är ju för fan frid och fröjd när de leder med 2-0. Och liksom man blev kritiserade tidigare. Och nu går de och vinner. Och då ska man in med en jävla armbåge.
Ja, helt enig.
Det är så jävla dåligt. Åh, fy fan, det är skrattretande faktiskt.
Ja, och när Holmén också har ett gult. Nej, det sätter Elfsborg i en jävligt tuff situation mot Malmö.
Men, alltså, jag undrar om,
men har de ett bättre läge att slå i underläge än mot Malmö här nu?
Alltså, vad menar du då?
Elfsborg, ja, men jag menar det är en tuff inledning. Jävligt viktig seger här nu för att äntligen få förflytta lite fokus från, ja, men vi måste bli av med Jimmy Tillin och in med Hyllimark redan nu.
Ja, det sa så att vi, jag i alla fall, sa förra veckan.
Ja, och jag köper det också. Ja. Jag köper det. Du försvarade, du tyckte att Tillin skulle vara kvar och få en värdig avslutning. Ja. Medan jag och Henke var ju mer åt att säga, nej men det är väl lika bra att riva av plåstret och påbörja nya resan så fort som möjligt. Mm. Få in den rösten som ändå kommer att eka där framöver. Men jävligt skönt för Jimmy Tillin och Elfsborg att kunna förflytta lite det fokuset som har varit på just tränarfrågan till det som faktiskt händer på planen.
Ja, jag tror ju att kan jag visst slå i underläge, men jag tror att Malmö är alldeles för, alltså de är på tok för taktiskt skickliga för att inte köra över Elfsborg sett i hur deras, alltså med den mittbackskonstellationen, de kommer ju hitta så många vägar att ta sig igenom den. För det är bara Buhari och han har ju varit svag.
Ja.
Och sen vem av ytterbackarna är mest lämpade? Alltså Johan Larsson, nej.
Jag ser ju ingen av dem som...
Har Cape spelat mittback någon gång?
Kanske, jag vet inte. Jag ser inga av dem som och inte med Boman heller. Det är ju nej, verkligen tydliga ytterbackar.
Verkligen.
Nej, det blir tufft.
Ja.
Det blir tufft. Ska vi ta oss vidare?
Det gör vi.
Och då tar vi oss till Tele 2 Arena, Hammarby mot Västerås. Ja,
fan, inga
ljud. Ja, just det, fan. Jag får klippa in det i efterhand då.
Ja,
för jag. Om jag orkar. Ja. Eller så skiter vi det idag och tar det nästa vecka. För att jag har inte tidsangivelse på allt, så då måste jag sitta och lyssna igenom hela avsnittet först. Och det hinner vi inte, för det här ska ut.
Pressa dig då.
Till våra lyssnare. Vad sa du?
Pressa dig då.
Valborg, man. I alla fall, det var ju intressant på förhand, för vi hade ju diskuterat lite. De möttes ju i kuppen där Västerås var det klart större laget. Vilka skulle ha lärt sig mest eller liksom ha övertaget på förhand till det här mötet? Där jag var ganska tydlig med att jag tror att Hammarby har lärt sig mer av det mötet i kuppen än vad, för att Hammarby är ju på en annan resa än vad Västerås är, med en ny tränare och så vidare. Ja, så att de har mer taktiska bitar att kunna ta nytta av till det här mötet. I alla fall, det blev en jävla taktisk fight där också.
Mm. Man gillar när två stora hjärnor ställs mot varandra.
Mm. Det tror jag förvisso
det,
att
de flesta tränare som ska ha just med sättet att spela på, att det är de här sortens tränarna som spelar den här sortens fotboll. När det blir en sån tydlig tränarduell och tränarkamp. Det är klart att alla allsvenska tränare har otroliga fotbollshjärnor, och det är inte det jag säger.
Nej, jag fattar. På förhand tyckte det var jävligt intressant. Hur skulle Hammarby den här gången lösa VSKs nästintill unika man-man försvar eller markeringsförsvar? Hur ska man försvara lågt i perioder när Västerås kommer med, ja, men de kommer ju alltid på kanterna med Gevert och Max Larsson, framförallt Gevert då, som ju är fortsatt riktigt bra i den här matchen också. Det blir ju alltid farligt när han får toffla in bollar.
Mm, gud, ja.
Och framförallt då, om vi börjar i VSK-änden då, alltså även om de förlorar den här matchen och första halvlek är riktigt dålig jämfört med hur man sett Västerås tidigare. Deras två centrala mittfältare. Jag förstår ju faktiskt lite nu vad Kalle Karlsson pratar om när han menar att Åslund är den mittfältaren med störst eller bredast register i Skandinavien. Det kanske är överord fortfarande.
Ja.
Men jävlar vad både Åslund och Lindey är universella mittfältare, alltså, ja. Eller universala, alltså de klarar av, de behärskar alla delar av fotboll, alltså i spelet fotboll som mittfältare.
Verkligen.
Alla delar, alltså tekniskt, löpstyrka, arbetskapacitet, pressspel, att ta sig ur press, att ja, men behärska när man ska anfalla etablerat mot lågt försvar, när man ska anfalla, lösa upp knutar när motståndarna pressar en högt, de försvarar väldigt bra. Nej, det är två fenomenala mittfältare måste jag säga.
Ja, gud ja, alltså det är att hitta den profilen, alltså först att ha Åslund där på lån i Motala ett år, och sen att han kommer fram på det sättet att han gör, som han gör, och sen att man hittar liksom en med liknande,
verkligen,
profil. Lite annorlunda måste jag säga att Linde är, alltså jag tycker Åslund är lite mer,
ja, men han är lite mer färdig, det är också, och, ja, exakt, skulle jag säga.
Det är med, men att man hittar liksom, ja, men en rak ersättare från Assyriska i division 2. Man har ju hyllat Linde så himla mycket, men jag blir, alltså, man tappar nästan hakan varje gång man ser honom spela fotboll, för det är,
ja, han var grym i igår också. Mm. Ska jag verkligen säga.
Ja.
Nåväl, jag tycker vi börjar i rätt ände. Mm. Och det är Hammarbys försvarsspel som är, ja, men om vi börjar med första halvlek, är väldigt, väldigt bra. De bjuder ju på VSK på sin egen medicin. Kliver upp stenhårt och sten, alltså väldigt högt markeringsförsvar. Lämnar liksom Diabaté, eller Diabaté heter han nu, det är ingen apostrof där. Aha. på ett mot Edin Kurtulus. Kurtulus som är fullständigt dominant i den här matchen. Vinner ju varenda duell i stort sett. Så är behärskad med bollen också.
Giorgio var ute och...
Han var det, ja. Ja, men det är, vilket han gör rätt i, för att Edin Kurtulus visar ju verkligen vilken ja, men, komplett mittback det är när han är fullt påkopplad och koncentrerad en hel match. Vilket han har varit sen han kom tillbaka, vill jag också påtala. Men otrolig insats av honom. Det är bara att det har knappt någon... Ja, men, det är någon situation där han kanske ska ha frispark när de ställs en mot en vid mittplan, självklart. Kan man vara inne på. Men det spelar liksom ingen roll när VSK heller byter in Jabir. Abdakim Ali heter han, va?
Ja.
Och som är ju... två huvuden längre ser ut som, och ja, starkare och allting, utan Kurtulus har ju koll på honom också. Väldigt, väldigt bra insats av Kurtulus. Men Hammarbys kollektiva försvarsspel är ju otroligt bra i den här matchen. Hur de stör VSK högt, VSK blir otroligt stressade, och då är det så här, ja, men jag förstår att Kalle Karlsson är jävligt missnöjd med VSKs första halvlek. Men det är ju inte bara att VSK är dåliga, utan Hammarby som gör VSK dåliga också. Man pressar dem väldigt högt, aggressivt, tvingar dem till mängder av misstag. Sen så ja, absolut att VSK ska kunna göra det bättre i vissa situationer, självklart. De är vana vid att lösa situationerna på ett bättre sätt. Men nej, väldigt imponerande av Bayern.
Alltså det som slår mig är att Kim Hellberg lyckas med det som Henrik Rydström inte lyckas med. Förstår vad jag menar då?
Nej, förklara.
Att för VSK är liksom jobbiga mot Malmö och lyckas ta sig förbi Malmö mycket mer än vad de gör mot Hammarby. För de, alltså Bayern stänger ner VSK, men som du säger, i första halvlek. Och det är egentligen, de är egentligen det första laget som gör det i Allsvenskan, ja, skulle jag vilja säga. Och det imponerar på mig väldigt mycket, för det säger mycket om Kim Hellberg. För att Rydström är ju den Rydström är och lyckas ju nästan allt i Malmö. Men i den matchen mot VSK, alltså där kan man nästan säga att VSK förtjänar, kanske inte att vinna, men absolut att ta poäng i den matchen. Och det, VSK är det enda laget som...
Jag tycker det är lite...
Lite krydd kanske.
Ja, det narrativet tycker jag många har också. Men jag tror att också det handlar jävligt mycket om att det är en nykomling som kommer till ledarstaden. Man blir jävligt imponerad av hur VSK uppträder på i Malmö mot just Malmö FF, som är så överjävligt bra. Men jag tycker ändå att Malmö är det bättre laget i den matchen,
ja,
också.
Ja, visst, det blir väl så. Men sen är också VSK de som har stört Malmö mest i allsvenskan.
Ja, det där är helt enkelt.
Ja,
helt
då är det oberoende av att de är nykomlingar eller inte. Alltså att Hammarby lyckas med det de gör i den här matchen, det är väldigt, väldigt mycket taktiskt. Och alltså VSK har ju liksom, sitt spelsätt har ju varit liksom fungerat mot alla lag, för att det är liksom så specifikt och så speciellt, och man måste verkligen hitta rätt nyckel för att kunna stoppa det. Och det är,
har visat, pratar du om VSKs försvarsspel nu framförallt, markeringsinslag, eller menar du deras anfallsspel?
Nej, jag menar deras anfallsspel, ja. Det är, alltså, för de lyckas alltid, alltså, de har lyckats ta sig förbi kontinuerligt under säsongen på samma sätt, och det finns inget lag som har stoppat det. Då måste Hammarby hitta rätt nyckel för att göra det, och då imponeras man väldigt mycket när man faktiskt gör det. Sen händer det grejer i andra halvlek. Vilket
kanske... Ja, men vi ska inte hoppa till andra halvlek än.
Utan... Nej, jag vill bara säga att det blir kanske naturligt. Men för att alltså, återknyta till hur bra taktiskt Hammarby gör det i första halvlek. Så det är där man landar. Det räcker att de gör det så bra i första halvlek för att det sen ska liksom smitta av sig i andra halvlek. Så, ja, men grymt imponerad av Kim Hellberg. Mm.
Det finns ju vissa nycklar som Bajud och som Kim också berättade i eftermatchen i Discovery, som jag också tyckte var en väldigt intressant roll åt Boda. Hammarby som hade ett jävla tufft avbräck i form av att Erabi missade hela vårsäsongen. Mm. Eller resterade del av vårsäsongen. Boda får förtroendet enligt pappret som nia. Det var han ju inte riktigt, utan han får ju en specialroll där han ska försvara som typ en wingback, men när Bayern har boll så ska han in som en tia i stort sett. Så väldigt specifik roll för att just stoppa VSKs, ja, men framförallt Gevert då, misstänker jag. Eller ja, inte misstänker, det blir ju det eftersom att det är på högerkanten, eller VSKs högerkant, Bayerns vänsterkant. Väldigt intressant ur den aspekten. Nummer två, om vi går till anfallsspelet då, Hammarbys anfallsspel, VSKs försvarsspel, det är ju jävligt många lag som har haft problem med VSKs markeringsförsvar hela säsongsinledningen. Det är de tre spelartyperna som Magnusson, Nsambiumba heter han, va?
Ja, Nsambiumba.
Ja, och Alex Douglas, och så byter man in Marquez som också är ja, men, av exakt samma slag eller samma spelartyp, väldigt snabb, fysiskt stark, tre eller fyra spelare som passar utmärkt i VSK sätt att försvara.
Ja.
Jag förstår att lag har problem med det. Hammarby har ju inte spelare som kanske kan matcha dem fysiskt. Eller inte kanske, utan de kan ju inte riktigt göra det. Det är väl typ Djukanovic som möjligtvis i vissa fall kan göra det.
Ja.
Men då har Hammarby nycklar som gör det möjligt på andra sätt. Och jag tycker det är jävligt intressant, för jag såg det kanske tre tillfällen i första halvlek hur man gör det. Hammarby fortsätter spela upp bakifrån. Låter VSK komma upp, man lockar upp dem. Man isolerar, man står högt upp. Går brett med sina anfallare, väldigt brett. Och det, framförallt det som jag fastnade för var hur man nästintill tripplar på vänsterkanten. Så att Pina, som ju är vänsterback, som ofta blir som en indragen vänsterback, alltså mer centrerad som en mittback ibland, han går lite bredare när Bayern har boll. Boda framförallt där ute till vänster, som senare i skede går in som en tia. Men man har även Djukanovic som har dragit sig ur till, ja, men, sista linjen, alltså halvplan, också brett. Så att och då blir ju att när Fenger eller Kurtulus spelar Pinas, som då är som en vänster mittback / vänsterback, så kommer VSK i pressen, för det är precis det de har snackat om. Låt Hammarby välja sidan, misstänker jag nu, jag försöker sätta mig, att de har pratat om det, för det är väldigt många lag som pratar om det. Låt motståndarna spela ut den på en ytterback, sen kan vi då komma i en båglöpning, kväva dem på den kanten, och så kan man liksom överbelasta den sidan. Hänger du med på
det?
Vad är det naturliga steget då? Jo, men då kommer Boda och möter lite också vänsterytter. VSK har ju en, ja men om det är Gevert som är på honom, som följer honom i press. Bara det, då har ju Bayern också Djukanovic som också har börjat brett, som har, som är en nia i ursprungsposition, så det är typ i princip helt tomt centralt i planen. Och därifrån då, när Pinas visar med sitt kroppsspråk att jag kommer slå passningen till Boda som kommer att möta dig, vilket är jättenaturligt, och VSK ställer sig in på det, då kommer istället den längre bollen centralt på en Djukanovic som har tagit en båglöpning in centralt. Och nu blev det kanske inte jättefarligt av det, men jag tyckte att det var en intressant, ett intressant taktiskt drag i speluppbyggnaden på hur man kan lösa man-man-press med rotationer, med... ja, men med vissa förbestämda, ja, rotationer helt enkelt. Ja,
jag tycker det är jättetydligt faktiskt det du säger. Om man tänker på det du säger och tänker på Djukanovic match, att han blir väldigt involverad i den här matchen. Och det blir han mycket mer i den här matchen än vad man har sett honom bli tidigare. Han, ja, men kan tendera att falla ifrån en hel del matchbilder när, ja, men Hammarbys kanske spel inte riktigt passar honom, vilket kan hända eftersom att han är en ganska... ja, men specifik spelartyp, väldigt bra spelartyp på just det han är bra på, och det får han till viss del utlopp för, men han blir i alla fall väldigt involverad. Han har ju sina, ja, men sina avslut och skott som han gillar att ta. Han får ta, det kan man säga.
Det får man absolut, ja,
han gillar att ta dem. Det är också så här, man köper ändå, ja, att han gör det, för att det är nära många gånger. Det är väl någon gång den landar på taket av målet.
Och... ja, ja, nej, det är Boda tror jag. Ja, okay. Djukanovic har inga bra sådana avslut i, okay, den här matchen. Men om det är några spelare i Allsvenskan, och det finns ju sådana i vissa lag, absolut. Men om det finns sådana spelare som man känner så här, ni får avsluta från typ vad ni vill egentligen, då är det väl ja, men två av dem är ju absolut Djukanovic och Besara, som jag också, om jag hade varit tränare för Hammarby, hade sagt, ja men ni får gå på känsla, ni har den kvaliteten i avsluten att ni får avsluta. Alltså Besara har ju precis innan Hammarby gör mål, så har Besara, jag tror det är tre skott, det är två distansfri sparkar, men också ett skott i stolpen. Det bara viner hela tiden, ja, skott från hans sida. Och det ger ju inte högt utslag på XG.
Nej.
Men det bidrar ju till momentum och att trycka ner VSK ännu mer och känna, ja men det viner liksom runt deras mål hela tiden. Brattberg får ju alltid vara på tårna.
Verkligen.
I alla fall, vi ska gå in på andra halvlek också. Vi har ju berömt Linde i Åslund i VSK. Mycket i Gevert också, såklart. Jag vill också passa på att i Hammarby finns det vissa spelare som är, förutom Kurtulus, som är tokdominanta. Nahir Besara tänker jag inte ens nämna, för att han är, när Hammarby är bra så är Besara alltid bra. Det är alltid en väldigt bra spelare.
Ja.
Men i den här matchen tycker jag att Hampus Skoglund är otroligt bra i den här matchen. I all.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Alla delar. Ja, försvarsspel, anfallsspel. Han har också en jävligt krävande roll där han ska ligga i högsta linjen när Hammarby har bollen. Han ska vara ner och försvara som en högerback när de inte har bollen. Otroligt bra. Oskar Johansson har verkligen steppat upp. Samarbetet där mellan Skoglund och Oskar Johansson är otroligt bra, men nu fick man äntligen se hans fina passningsfot i bra ytor. Och Kurtulus lika så dominant också. Och på det vill jag även passa på att hylla Marcus Karlsson som får spela sexa i den här matchen.
Ja.
Som jag var inne på.
Ska vi dra av hela starten?
Nej, det räcker. Så det är ju folk som, alltså, många spelare i Hammarby är bra i den här matchen. Det är väl... Vi kommer gå in på det som inte är så bra senare och vad som händer i andra halvlek lite mer. Men nej, det där stannar. Förlåt, Tesfaletecki också ska jag berömma. Riktigt bra insats.
Det hänger ju ihop liksom. Alltså,
ja, nej, men när kollektivet fungerar så. Men det är också väldigt bra individuella prestationer i det här fallet. Och tittar du om matchen nu så kommer du förstå om jag berömmer både Karlsson men framförallt att Tesfaletecki som nästintill är dominant också.
Men det är skickligt. Det är skickligt när man liksom... av Karlsson rent, Marcus Karlsson rent mentalt liksom som han var med i januari-turnén va?
Ja.
Gör en jättebra fjolårssäsong och sen så liksom så får Hampus Skoglund som kommer upp från är det HTFF, mitt, eller HTFF ja. Det är han som får förtroende. Det kan liksom det måste sätta sig liksom ganska illa hos Marcus Karlsson. Han får spela inne mitt mot Sirius i
träningsmatch och tränat nu en vecka typ som inne mitt.
Gör det bra där, får förtroendet i en allsvensk match mot tufft motstånd VSK och gör
och sköter
så här
det
bra.
Väldigt bra. Ja.
Då ska man hyllas.
Nej men det tycker jag också och cred till Kim Hellberg som ser också de kvaliteterna som uppenbarligen Marcus Karlsson.
Det är modigt av en tränare liksom att testa
verkligen,
en sån sak.
Verkligen.
Han är jävla hårt skott ju Marcus Karlsson när han skjuter precis utanför. Det är för att den studsar liksom framför honom men det drar till ordentligt.
Till andra halvlek då kommer ju VSK ut som ett nytt lag. Då känner man faktiskt igen VSK igen. Jag antar att Kalle Karlsson har varit jävligt hård där i paus och sagt att nu får vi fan gå ut och ge oss själva lite jävla rättvisa.
Ja, eller så har han inte varit så jävla hård. Han har bara dragit lite pilar och sen så bara boom.
Men jag tror att han var efter matchen var han ju inte, alltså han var ju kraftigt besviken på första halvlek. Ja. Och VSK, även om Hammarby fortfarande är bra i andra halvlek på många sätt i sitt försvarsspel så är ju VSK, då lyckas ju VSK på ett helt annat sätt.
Ja.
Mycket bättre. Och det är en annan fart, man får Gevert mer involverad i spelet. Åslund, man kan frigöra honom lite mer offensivt. Nej, men man kommer ut som ett helt nytt lag. Hammarbys mål kommer ju att få mål. Det är ju klassaktion av Nahir Besara.
Ja, vi stannar vid det målet. Ja. För att det är en jättetafflig aktion, försvarsaktion i duellen mot Pinas.
Pinas där innan, ja.
Jag tror att det är Alinvi som blir...
Han gör ingen rolig insats.
Nej, han blir nog utbytt precis efter det också, om jag kollar.
Men de hade förberett byte, alltså trippelbyte innan, så att han blir nog inte utbytt bara för det.
Ja, men byterna kom efter målet.
Ja, men de hade förberett det typ 2-3 minuter innan också.
Jag förstår. Men jag tycker det är ett jättetaff... Alltså, han går liksom... Han bara låter honom gå förbi. Alltså, han måste gå in i den duellen. Går han in i den duellen ordentligt? Ja. För det är liksom ingen så här... Det är ingen jätteaktion egentligen av Pinas. Han har ganska mycket flyt att han får den med sig. Men går han dit ordentligt, då bryter han ju det anfallet. Men sen
vill jag gilla Besara för den. Alltså, och de Discovery visar upp klippet på det. Hur, jag tror Nordic Gersic beskriver bra också hur Besara är. För då visar de upp ett klipp på en liknande situation precis innan när Besara släpper den på en touch i väggspel. Och det är precis det Västerås tror att han ska göra igen. Men då vet ju Besara, eller vet, men han misstänker väl att VSK är inställda på det. Släpper med sig bollen istället och placera in den.
Ja, men det är så kyligt när han låter den liksom, han vrider liksom upp kroppen och samtidigt nuddar han inte bollen utan han låter den rulla lite framför honom och sen bara placerar han in den. Det är en klassaktion av en klassspelare.
Så är det. Sen tycker jag att VSK fortsätter på bra. Gör ju 2-1. Där jag förstår att VSK är nöjda med det anfallet. Där jag förstår att Kim Hellberg och Hammarby är väldigt missnöjda för att det finns försvarsingripanden i det målet som går att anmärka på.
VSKs mål.
Av tre spelare i Hammarby. Kan du...
Ja, det jag som sticker ut för mig är ju, är det Kurtulus som står och sover på returen eller?
Nej, det är Boda som står och sover på returen som inte hänger med Gevert. Okej, så fyra spelare kan vi. Så Boda gör ju inte det tillräckligt bra där.
För Gevert börjar egentligen bakom honom. Men liksom bara...
Ja, men jag vill stanna redan tidigare med det. För att redan innan Åslund får bollen, jag uppfattar inte vem det var som passade Åslund där. Kan det ha varit Lindy? Ja. I alla fall. Det är en jättefin passning.
Det är Simon Johansson.
Ja, det kan det vara. Jättefin passning. I rätt yta. Men, har du sett den eller?
Jag kollar på den nu.
För att Hampus Skoglund ligger ju alldeles för brett. Det finns ingen anledning att ligga där ute, utan du måste in mer centralt. Kurtulus kan också, eftersom att han har ingen gubbe till vänster om sig. Nej. Så att han kan också gå ut mer, han kan gå istället mer brett. De måste snacka ihop sig så att en av dem går brett, en av dem, antingen går Kurtulus ut mer och täcker den passningsvägen, eller så kliver Hampus Skoglund in och stänger den ytan mer. Det är liksom lite som vi var inne på Värnamos analys igår, med att det är fri passage, för den där passningen, även om den är skickligt slagen, den hade liksom min farmor satt också. Det är alldeles för lätt.
Ja, jag tycker det, just den landar lite mer hos Kurtulus, för att man får inte glömma att Skoglund kom ifrån att Hammarby precis haft ett anfall.
Ja.
Och då är det svårt för honom att hinna hamna på rätt sida. Och
ja, verkligen.
Han har ju liksom förtroendet att få gå framåt, och då landar ju det, skulle VSK få en kontring, ja, då är det klart, han kommer inte hinna tillbaka, och då är det Kurtulus ansvar.
Men han kan in en meter i planen bara, för att man ger ju alltid ger motståndarna hellre kanten än centralt.
Han måste komma in lite tidigare, men sen, jag tycker att
det... Sen så Dovin vill jag också anmärka på att returen är ju direkt svag också. Den studsar precis innan, men han stöter ju inte ut den mot en hörna, utan han stöter ut den
med... Här håller jag inte med dig, alltså jag tycker så här. Det är ett avslut från ganska nära håll.
Och ganska löst också.
Ja, men den är svår att greppa.
Ja, svår att greppa, men returen får inte studsa ut i vinkel dit ut mot hörna. Ännu mer brett måste den ut.
Det finns risk att om han försöker ta den, att han tappar in den. Alltså om han försöker greppa den, att det blir en taffligare retur på det. För att han borde stöta den mer liksom åt sidan. Men det är ett större misstag av hans försvarare att inte hjälpa honom där. För att han räddat
Boda måste följa med sin gubbe där, absolut. Sen jättebra påpassligt av Gevert, såklart. Verkligen. Som gör det jättebra. Där och raken i returen.
Det är mycket små detaljer i det där målet. Där har man vi kan göra bättre, precis som du säger.
Och VSK som gör bra saker också, såklart. Men där tycker jag ändå att det faller mer på att Hammarby gör det dåligt. Vilket såklart går att anmärka på när VSK släpper in sina mål, att VSK gör saker dåligt då också.
Ja.
Men sen så tycker jag att VSK får till en rätt hyfsad forcering. Alltså de trycker ner Bajen lågt, men utan att skapa de där rejäla farliga chanserna. Den farligaste är ju det sista som händer i matchen. De får väl slå in hörnan också. Men det får de inte. Utan när Gevert skickar in ett stenhårt inlägg som Jabir är på med högerfoten i liggande ställning i luften, som går över.
Det finns ett läge också innan, alltså precis efter deras mål, som där det är, jag ser inte riktigt vem det är, men det är
det nicken, eller?
Nej, det är ett snett inåt bakåtspel som ska komma. Jag visar dig här, du ser hur fri Åslund är, och han får inte den här bollen. Det är, alltså, den här passningen måste komma tidigare.
Kulturus zonar ju bort den bra också, måste jag säga.
Ja, det är, till slut så gör han det, men kommer den passningen tidigare, ett jätteläge för Patrik Åslund. Jag vet inte om de som lyssnar minns läget, men för då har han liksom, det är väl golden zone man snackar om ifall han hade fått bollen där. Så, det är ett jätteläge igen, alltså, det ser inte ut som ett jätteläge, men det är liksom små marginaler som gör att
köper vad du menar. En jävligt intressant match, taktiskt högt tempo i den, visserligen en hel del tekniska misstag, men rolig match att titta på, måste jag säga.
Ja, en taktisk kamp som vi påbörjade det här matchanalysen med att säga. Som man gillar liksom att se sådär. När det blir på det sättet. Och VSK säger det igen, de kommer inte ha några problem alls den här allsvenska säsongen. Jag tycker de är...
Är det oroväckande för Kalmar att de står på samma poäng?
Ja,
för att jag ser ju mer glädje än i VSK.
Fy fan vad jag räds åt när Kalmar ska möta VSK. Det kommer ju bli demolering. Det kanske inte kommer, men det är så det känns nu.
Ja, jag fattar det. Fattar det.
Finns det,
jag tror inte att det kommer bli någon demolering, men likväl. Ska vi gå vidare till omgångslag?
Ja, det ska vi göra.
Vi har en... du får anmärka, vi får realtidsändra ifall du har någonting du vill kliva in och ändra.
Ja, jag har sneglat i den, det ska se bra ut.
Vi har målvakt i Marcus Mundgård. I konkurrens med Bishisari skulle jag säga som närmast.
Ja,
jag landar ändå i Mundgård som gör jävligt, jävligt bra. Det gör Bishisari också, men jag tycker att Mundgård är, det är ett snäpp bättre.
Jag håller med, han kommer liksom in efter att inte ha spelat förra matchen och gör precis det han ska. Gör några, men räddningen på Salichs friläge, det är det jag tycker liksom är det som gör att det väger över till att det är han som får den här platsen.
Vi har en högerback som heter Hampus Skoglund.
Inte helt oväntat efter din hyllning.
Nej, men det, titta på den matchen så kommer ja, alla nog hålla. Och då, det finns jättebra högerbackar i den här omgången säkert också. Men jag tycker Hampus Skoglund är grym. Jens Drygel Larsen tycker jag står för en jättefin match också, såklart.
Plussar för André Boman också, har ju haft det jättetufft med spelet och kom in och gör det bra där.
Ja, går väl att argumentera för att Gevert gör ett mål och är bra i andra halvlek, men nej, jag tycker Skoglund ska ha den. Mittbackspar, Gustav Svensson och Derek Cornelius. Gustav Svensson, jättestabil. Hittar även, jag kanske övervärderar mittbackars offensiva spel också, men jag tycker det, passningen fram till Santos, även om det är väldigt mycket kvar att göra, han slår den precis rätt. Imponerande. De håller nollan också. Bishesare fick inte målvaktsposten, men Gurra Svensson får absolut mittbacksplatsen. Bredvid sig
har i vänsterbacken, va?
Ja, vänster mittback.
Vänster mittback. Sa du till Cornelius?
Så är det. Nej, jag tror inte.
Det kanske inte gjorde. Men den är ju ganska, alltså, han, det är liksom svårt att han, för honom att inte skriva in sig ganska automatiskt. Alltså så här, jag tror att Derek Cornelius har en höjd i sig som fotbollsspelare där han kan nå Premier League.
Oj, är det så pass?
Ja, jag tycker han är så bra.
Ja, han är så jävla bra.
Så det är inte konstigt att han är här. Men vänsterbacken, kan vi verkligen sätta honom som vänsterback? Han har ju spelat vänsterytter.
Ja, men det tycker jag ändå. Okay. Det tycker jag ändå.
Du brukar vara noga på de här vilka spelare.
Ja, men när det veckas lag där kan vi pilla lite. För det kommer ju till en fråga sen när det kommer till yttrarna också. Då byter jag kant på dem också. Men Vinicius Nogueira med dubbla assist. Och ja, det är ju vänsterback som nu får spela lite längre fram då. Absolut. Vill du verkligen...
Nej. Det är jag bara... Alltså... Han har spelat vänsterytter, jag bara påpekar det. Men vill vi ha någon som vänsterback så är ju det...
Ja, jag kör det. Jag har inget dåligt samvete. Det får lyssnarna rasa ifall de behöver. Jag tycker jag måste ha med Vinicius där. Vi har ett... Det är 4-4-2 också, ska vi säga.
Ja.
Och det passar omgångens tränare också. Högerytter, Thomas Santos. Ja, men klassinsats tycker jag.
Ja, men TV. Alltså sättet han dundrar fram.
Han är väl en nazist också, tror jag.
Det kanske han gör, det vet jag inte riktigt om. Men sättet han dundrar fram och målet han gör. Och
förlösande mål.
Det kan man säga. Ja, han också skriver in sig själv i det här laget ganska solklart.
Sen in i mitt fält, vi har Niklas Röjk här som jag tycker gör en jättebra match. Ja. Och lite också att han har inte varit med tidigare och varit väldigt bra i tidigare matcher också. Ja. Det är ju jävligt tajt konkurrens. Alltså jag hade kunnat sätta in Sergio Peña här också. Jag hade kunnat peta in någon från Hammarby. Jag hade kunnat peta in Beidou lika så. Alltså det finns väldigt många spelare som står för väldigt bra insatser. Jag tycker Röjk här är nästan avgörande för Mjällbys del i den här matchen. Bredvid honom har vi även Lasse Berg Jonsen. Där kommer jag inte rucka någonting. Jag tycker han är tokdominant. Och inte den spelaren som får så jävla mycket rubriker för hans roll är så, men fan vad bra han är. Ja. Otroligt bra.
Ja, jättebra. Där har han verkligen, han är ju inte den som man kanske tänker måla sist den biten. Det är väl det. Nej, som precis. Kanske typiskt brukar sätta in någon i en omgångens lag. Ja. Men så det glädjer mig att du väljer någon som kanske kommer lite smått i skymundan. Jag vill nämna just på Röjkar också att just jag blir lite kluven om det är just Röjkar eller Imam Jagne som ska ta den här platsen. De båda gör bra matcher.
Jag tycker ändå Röjkar. Alltså spetsen på Jagne är jävligt intressant och jag tycker han får till det bra också, så klart.
Ja, men just i den här matchen är han väldigt bra. Jag tror att han är 1+1 också.
Ja, men jag väljer Röjk här. Här kliver jag med veto.
Ja, men jag...
det gör du vill bara plussa för Jagne också. Precis. Det gör du helt rätt i. Ja. Tim Pritsa till vänster, kör vi.
Ja, det är väl också lite positionsbiten som
kommer igen. Ja, absolut. Men har spelat det lite till vänster också.
Ja, det har du rätt i.
Och direkt avgörande, 1+1 va?
Det är han är huvudkaraktär i den här matchen för Norrköping, tillsammans med Nyman.
Ja, precis, 1+1. Det är väl han som... Eller är det han som...
Ja, det är 1+1.
Visst är det han som lyfter inlägget till Transasson?
Jag pratade ju med honom till Patreon igår och han var mer nöjd över sitt assist, över sitt mål.
Ja, den är läcker alltså. Men målet också, som vi var inne på, sinnesnärvaron att röra sig bort från ytan och lita på att Tottenham får bollen till honom.
Exakt.
Även om Tottenham såklart ska hyllas för den aktionen också.
Han hatar inte att spela med Tottenham.
Nej, det köper jag. Det fattar man ju. Ett anfallspar, Isak Kessetrin och Naim Mohamed.
Ja.
Det är inte så mycket ord om där.
Nej, alltså Naim Mohamed imponerar ju väldigt stort just nu.
Ja, och Isak Kesslin, vad står han på? 6+2 på 5 omgångar.
Ja, och då ska han komma från en fotskada också.
Ja, liksom. Helt otroligt. Han är inte ens 5 matcher va? Han spelade ju inte förr, så att 4.
Ja, då blir det 5.
Ja, han spelar 6 nu. Ja, okej, bra. 5 matcher. Nej, sjukt imponerande såklart. Och Naim Mohamed är ju direkt avgörande, väldigt nyttig, också varit bra i flera omgångar, men i den här omgången två kassar. Är jättebra. Ja. Såklart. Och det, jag vill bara också slänga in det, för att jag misstänker att, ja, och det kommer vi säkert få kommentarer sen också. Men ska inte Malmö ha fler när de vinner med 5-0? Jo, jag hade kunnat peta in hela Malmös elva här, hade jag kunnat göra. Men det blir inte så jävla kul då, utan det är väl, vi plockar ut de som var absolut bäst i Malmös match och adderar från, för det andra lag gör också väldigt bra insatser. Nu kollektivt, så jag och Malmö står ju för den klart bästa matchen.
Ja, alltså någon som kommer nämnas i våra kommentarsfält är också Boda, vilket jag tycker, ja, men man då i så fall,
nej,
har...
där kliver jag in, det är, han ska inte med.
Nej, alltså jag har, av anledningen tycker jag att jag har svårt att peta bort någon annan för, i hans favör. Jag tycker att det, för att sett i hans bakgrund också, att han, det är många som har varit väldigt kritiska till honom.
Jo, absolut. Nej, det, han gör en bra match, men han ska inte in i veckans lag. Nej. Det vill vara tydligt. Omgångstränare Henrik Rydström.
På tiden.
Ja, jag ville ju ha han förra veckan, men det fick jag inte. Så nu får han den. 5-0 mot AIK, det är liksom ingen snack. Det spelar ingen roll vad någon annan har gjort faktiskt. Så nej, sjukt imponerande såklart. Ingen snack där. Har vi någon omgångsdomare?
Jag funderar på det just nu. Av matcha, vad heter han nu som dömde? Rickard Sundell ska faktiskt inte vara nära där.
Okej.
I matchen mellan Kalmar och Mjällby, och det är ingenting varken åt något håll, utan jag tycker han gör en ganska
ostabil insats. Klitter då. Ta ju röd, nu är det fjärde domaren där i som pekar på röda, men annars då, ska man köra Klitter där eller?
Ja, men igen. Det tycker jag två gånger idag.
Ja, vi kör det. Vi kör det. Det är svårt att bedöma domare.
Ja, det är det. Det blir, lite diffus när vi väljer domare.
Ja, vi kör den ändå. Det blir roligt.
Jag tycker det.
Där har vi det, dagens långa avsnitt.
Vad landar vi på?
1:30.
Det gillar man.
Vi avslutar så här. Tack för att ni har lyssnat. Det är ingenting du vill avsluta med, Tim. Du gör ju din sista dag nu, ja, ska precis. Vi säga. Sista dag innan du vikarierar för mig i juni. Är du tillbaka.
Då dundrar jag in igen. Så det...
Först jag ska tacka. Lyssnarna kommer säkert också tacka för fantastiskt genomförd praktikperiod av dig.
Ja, det är jag som ska tacka dels dig, Hugo, som har tagit mig under dina vingar. Det har varit fantastiskt roligt och jag menar sitta och snacka allsvensk fotboll de dagarna. Det är dumt att klaga, så jag är nöjd och glad och ser fram emot att komma tillbaka i juni.
Vi är också nöjda och glada med att ha haft det här, och det tror jag att lyssnarna också är. Tim, varmt välkommen tillbaka i juni då.
Tackar.
Och lycka till med studierna tills dess. Tack till alla lyssnare som lyssnar på oss, och vi är tillbaka imorgon igen med en liten hemlig gäst, kan vi säga.
Ja, så är det.
Ciao.